Här börjar Vår i Paris av Barbara Cartland, inläst av Ida Olsson för Saga. Kapitel 1.
Porter! Porter!
Tåget rullade sakta in på Gare du Nord och Kina stod i fönstret och såg på de blåklädda bärarna med sina breda läderbälten, medan de skyndade längs plattformen och ropade och gestikulerade åt passagerarna. Hon var i Paris. Hennes hjärta gjorde ett skutt vid tanken. Ändå följdes hennes glädje av något som nästan kändes som en besvikelse. Det var så stort, så främmande, så högljutt. Den känsla av äventyrslystnad som hade fyllt henne under hela resan från England trängdes tillbaka och ersattes av insikten om hur obetydlig hon själv var. Hon reste sig automatiskt och sträckte sig upp mot bagagehyllan där bäraren i Calais hade placerat de mindre delarna av hennes bagage. När hon gjorde det föll hennes blick på guldringen på hennes vänstra ringfinger och hon kände en lätt rysning. För ett ögonblick hade hon glömt att den fanns där. Och nu insåg hon med en känsla som gränsade till panik att hon aldrig fick glömma den mer. Hela tiden måste hon komma ihåg den. Ringen och allt som följde med den.
Du måste förstås ha en ring, hade Patrick och Donovan sagt så sent som för 2 dagar sedan, när de tyckte att de redan hade tänkt på allt och hennes bagage var packat och försett med adresslappar.
En ring, morbror Patrick?
Naturligtvis, min älskling. Det hör till vanligheten att gifta kvinnor bär ring, log han.
Åh, visst, det tänkte jag inte på.
Jag ska köpa en åt dig.
Det är en sak som jag aldrig har gjort förr. Jag, med min erfarenhet av det täcka könet. Men det är aldrig för sent att lära.
Han skrattade som om det hela hade varit ett festligt skämt. Men Kinas ansikte var allvarligt.
Jag hade inte trott att jag skulle bära ring, sa hon lågt.
De kommer att undra om du visar dig utan, svarade Patrick och Donovan lätt. Och sedan hade något i hennes spända orörlighet fått honom att ge henne en forskande blick.
Du är väl inte bekymrad över det, Mavourneen, sa han med det mjukt retsamma tonfall hon kände så väl.
Nej, nej. Det är jag väl inte, svarade Kina och ljög för att hon inte ville att han skulle tycka att hon var dum eller beredd att bråka om en sådan småsak.
Bra, då så, svarade hennes morbror med lättnad i rösten. Då ska jag gå och välja ut en symbol för det äkta ståndet. Det är bäst jag får någonting som visar vad du har för storlek på fingret.
Kina hade tagit en bit silke ur sin handarbetskorg och lindat den runt fingret. Patrick och Donovan hade stoppat den i västfickan och visslande gått sin väg. När Kina hade blivit ensam i det fuktiga källarköket hade hon stirrat ner på sitt finger. Sedan hade hon tagit sig samman med synbar ansträngning och gått tillbaka till diskbänken för att angripa den trave smutsiga tallrikar som alltid tycktes vänta på henne.
Porter! Porter!
Hon signalerade till en medelålders liten man med slokande mustasch och basken järvt på sned. Hon räckte honom ett antal paket genom fönstret. Sedan gick hon genom korridoren till det ställe där en man ur tågpersonalen höll på att sortera ut resten av bagaget. Kvinnan framför Kina gav honom dricks och det gick upp för Kina att det också väntades av henne att hon skulle lämna en pourboire. Hon fumlade i väskan. Hon hade inte många frank kvar, men morbror Patrick hade lugnat henne när hon påpekade hur lite kontanter hon hade för resan.
De möter dig i Paris, hade han förklarat på sitt tvärsäkra sätt.
Nu hoppades Kina att han hade rätt, för hon hade ingen aning om hur hon skulle kunna betala en taxi.